kanske borde bjudas in som talare till Wikimania.
Ja, just det. Absolut. Det får vi tipsa Wikimedia Sverige om.
Ja, Erik Luth, om du hör det här. Hej och välkomna till Wikipedia-podden, din guide till det stora uppslagsverket på internet. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson. Och jag har varit wikipedian i snart 10 år och snart ska jag gå på min fjärde Wikimania.
Och jag har varit wikipedian i ungefär 13 år och vi är båda två administratörer på svenska Wikipedia. Och vad blir det för mig då? Blir det min 11:e eller 12:e Wikimania kanske? Tappa räkningen här. Vad är Wikimania då?
Ja, vad är Wikimania? Det är ju en stor världsomspännande konferens för wikimedianer och kanske wikipedianer i synnerhet. Och i konferensen så har man, eller traditionellt har det varit föreläsningar och seminarium och workshops. Och de anordnas då av länder, det är chapters. Annars så är ju Wikipedia baserat på språk.
Just det, och vilket land är det som ska anordna det i år?
Ja, i år är det Sverige, så att i Stockholm ska det vara i år. Och det är 14 juni. Nej, 16 juni börjar det.
Nej, augusti.
Augusti.
Annars var det snart. Annars var det tajt.
Ja, annars var det tajt. Och det är lite grann därför vi har börjat med den här podden.
Ja, vi är båda lite liksom inspirerade av att hela världen kommer hit. Och då vill vi inspirera alla andra också att vara med på Wikimania. Både som deltagare, men kanske som volontärer. Eller kanske som presentatörer. Men då får man skynda sig lite grann. För att deadline for submissions, alltså om man vill vara med och hålla i någon aktivitet, är den 9 juni. Det blir alltså nu på söndag, tror jag.
Ja, just det. Och sen så kommer programmet fastställas 1 juli.
Precis, så då har själva programkommittén några veckor på sig där att pussla ihop det hela till någonting sammanhängande.
Precis, och det har en slogan i år som är, eller det är ett tema som är baserat på FNs hållbarhetsmål. Men själva konferensen har ändå som en undertitel Stronger Together, Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals. Och ganska fin, lite lång men ganska fin titel tycker jag.
Ja, den är ju trevlig på det sättet att den väver in oss i ett sammanhang. Och med oss då menar jag hela Wikimedia-communityn. Att vi är en del av möjligtvis de globala målen, men, eller lösningen på dem.
Ja, just det. Och så då starkare tillsammans som Wikipedia och som jag är mest engagerad i bygger mycket på.
Och som du sa då så är det i mitten augusti, det är själva konferensen är fredag till söndag, men det brukar också vara några fördagar, så även här då med hackathon, och jag tror att Wikimedia Education Team har några speciella både onsdag och torsdag. Och vi tänkte bara passa på att tipsa för er som är i kulturarvssektorn att Wikimedia Sverige anordnar speciella Wikidata-övningar hela torsdagen tillsammans med Riksantikvarieämbetet på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Ja, just det. Och Wikidata är då Wikimedia Foundations strukturerade databas, eller databas för strukturerad data tror jag heter.
Mm. Som kan delas mellan alla projekten. Ja, och ungefär det samma sätt som man kan dela bilder från Wikimedia Commons på alla projekten.
Ja, precis. Och det är ju stort nu för kulturarvet att digitalisera. Det finns väl något statligt påbud på det. Och här finns det då en gemenskap som är glatt hjälper till med sånt om man vill använda sig av Wikidata.
Mm.
Vilket bör vara rimligt, tror vi.
Ja, att man vill koppla ihop sig med Wikidata, för det är ju liksom själva navet in i Wikimedia-världen. Ja. Och det finns ju mycket att hämta där. Det finns ju redan många fina exempel på till exempel hur Riksantikvarieämbetet har gjort med bilder och även med objekt i sin presentationsvis som heter Kringla, där man kan se det kopplat mellan vad objekt i kulturarvssfären och i Wikimedia-sfären.
Ja, just det. Och de började ju faktiskt att koppla upp sig mot Wikipedia en gång tiden, tror jag. Eller man kunde själv om man gick in på Kringland så kunde man fråga den om man kunde hitta någonting på Wikipedia som gick att koppla mot.
Det stämmer. De var tidigt ute. Vad händer på svenska Wikipedia? Vad har hänt den här senaste veckan?
En diskussion nu på Bibrunnen är om influencer.
Ja, den tyckte jag var spännande eftersom den också nästan tangerar lite grann vad vi gör här.
Ja, just det.
Att många influencers brukar ju podda, blogga, vara på sociala medier.
Så plötsligt är man en influencer.
Och på det sätt och vis så är det ju det vi vill. Vi vill ju influera folk till att gå på Wikimania.
Ja, precis. Och kanske jag talar i egen sak då plötsligt. För jag tycker faktiskt att tonen i den diskussionen var lite tråkig mot influencers. Ganska nedlåtande att mest var trams och det fanns ingen substans och det finns förmodligen inget hållbart över tid.
Ja, och det kan ju vara kanske en lite finnas en del poänger i det, men man måste ju också tycker jag då, som du säger, att se att det finns ju många som livnär sig på det här nu. Kanske inte alla som har ett yrke ska automatiskt ha en artikel. Så att det inte är säkert att det är relevansgrundande.
Nej, men samtidigt ser jag också att det når ut till många människor och tv, radio och sådär. Där är vi ganska släpphämta.
Kan man jämföra det här med journalister på något sätt? Alltså de är ju, syns ju väldigt mycket och skrivs väldigt mycket.
Ja, jag vill nog lägga det närmare tv-personligheter.
Mm.
Och docusåpar. De fick ju också haft ganska roligt rykte, vilket jag kan tycka lite olyckligt med. Men även programledare och så vidare. Och de har vi snabbare att skriva artiklar om och tycker inte det är lika skämt. Och det är lite förvånande, det var också någon som skrev i diskussionen att just att man var lite förvånad över den nedlåtenhet som fanns i diskussionen från ett uppslagsverk som dels är användargenererat och dels är internetbaserat.
Ja, just det.
Och sen så kan man ju tjej tycka vad man vill, men jag tycker ändå att tonen kunde ha varit lite trevligare.
Mm. Nu är det väl som vanligt att här har vi inte hunnit landat någonting kommit till någon konsensus än. Men det ser ju i alla fall ut som att det finns en vilja i att börja fundera på hur borde relevanskraven se ut.
Ja, precis. Och att det finns relevans för influencers är helt klart. Både transinfluencers och sådana som, alltså rent humorsyfte och sådana som faktiskt då kanske levererar någon sorts livsåskådning eller livsstil.
Absolut. Ja, när det finns de som når ut till närmare, jag tror att de här bästa youtubersarna når ut till 800 000 svenskar varje månad.
Ja,
då har man ju läsare än de flesta, eller liksom följare mer än de flesta större tidningar.
Ja, precis. De får ju också artiklar om det skrivs om dem. Det är ingenting som raderas automatiskt.
Precis.
Och egentligen så startade diskussionen om, eller syftet med trådstarten var egentligen att är influencer ett ord eller kan man använda något annat? Eller?
Ska man använda influerare?
Ja, just det. Jag tycker att influencer fungerar för att det är lånord. Så är det ju, vi lånar ord hela tiden och har alltid gjort.
Ja, och det ligger ju kanske lite bättre i. Alltså det känns mer som ett naturligt ord än vad influerare är, även om det kanske är så som en islänning skulle skapa ett ord.
Ja, precis. Det blir lite klustrat känner jag också, just det att vi prompt ska starta nya ord. Det finns någon sån här datatermgrupp som har varit hyfsat dålig. Nu är jag lite hård här istället för att plötsligt, men de gjorde säkert jättebra jobb på datatermsgruppen också. Men influencer tycker jag funkar utmärkt. Vi säger ridå och parkett på teatern utan problem.
Precis.
Så det tycker jag vi kan överleva ett tag till. Sen om vi läsnar så då kan vi byta till, inte vet jag, rad 1. Rad och plats som heter på teatern också.
Ja, just det.
Sen har det varit faktiskt Wikipedia varit på radio också.
Ja, det var idag, i eftermiddags.
Idag på Nordegren och Epstein i P1. Ett litet inslag var det. Och skitbra tyckte jag det var av Sofie Jansson som var där och representerade Wikipedia. Och hon representerade även Wikimedia för hon sitter i styrelsen.
Mm. Men det var väl framförallt för de här återkommande skrivstugorna i Göteborg som hon var med?
Ja, det var ju som temat lite grann. Och det var också Ann-Charlotte Gunnarsson som är popjournalist eller musikjournalist. Och hon hade skrivit en bok som hette Kvinnorna som formade pophistorien. Och det har väl inte så mycket med Wikipedia att göra i sig. Men hon menar, eller de menar väl att det finns kopplingar där till att kvinnor osynliggörs eller kvinnors insatser värderas inte lika mycket.
Jag tyckte de knöt ihop det riktigt bra.
Ja, faktiskt. Och Charlotte Gunnarsson var ju också insatt i Wikipedia, helt klart.
Ja, hörde du det? Att hon i någon bisats där så avslöjade hon att de har skrivit en hel del på Wikipedia själv.
Ja, visst.
Det tyckte jag var spännande. Vi kanske, ja. Hon kanske borde bjudas in som talare till Wikimania.
Ja, just det. Absolut. Det får vi tipsa Wikimedia Sverige om.
Ja, Erik Lut, om du hör det här.
Ja, precis. Och sen var det då, tack och lov, eller för en gångs skull inte så mycket, kan man lita på vad som står där och sådär.
Nej, det var ju väldigt lite om det. Det var mer om process och vad som borde finnas.
Ja, och varför kommer inte kvinnorna fram och sådär. Mm. Och Thomas Nordegren då, han kom väl närmast när han sa att ja, jag måste erkänna att jag använder det lite motvilligt då.
Mm.
Och vilket betyder att vi är ju då även bland de mest motvilliga etablerade. Det är jätteroligt tycker jag. Mm.
Ja, han började ju med att säga att han använder det varje dag.
Ja, men han sa också att han måste erkänna det. För att han inte ville ljuga då. Fast han kanske hellre hade ljugit, jag vet inte. Nej, som sagt, de fick fram det jättebra överhuvudtaget. En poäng som kom upp lite grann kanske var att uppslagsverket skulle inte vara 180 grader tvärtom om det var hälften kvinnor som skrev.
Nej,
det är bara en perspektivförskjutning.
Mm.
För män kan ju skriva om typiskt kvinnliga saker också och tvärtom. Och det finns en liten medvetenhet. Och sen så är det ju det här som också att vi är ju en spegling av samhället och vi är ju en spegling av de strukturer som har funnits i alla tider. Då. Även om de gör en jättefin insats i Göteborg med den här skrivstugan.
Mm.
Och sen är det ändå lite svårt att förstå hur liksom Wikipedia fungerar när de frågade. Ja, så plötsligt så fick både Gunnarsson och Epstein deras artiklar växte. Och de frågade om det var Sofie som hade gjort det. Och så nej, det var då andra som visste att de skulle vara med som hade gjort det. Så bara, ja, då var det liksom ett tema. Och så bara, ja, men det händer ändå. Man är intresserad och det är frivillig basis. Och det där är inte helt lätt att inse att det är inte en redaktion som sitter och stämmer. Utan
precis.
Det är luststyrt på ett annat sätt.
Och det är ju klart att om nu de har haft en skrivstuga återkommande och liksom det leder till att man är på radio, att man blir glad och fundersam och nyfiken på vilka är det som kommer intervjua. Och sen så blir det lite grann så som du brukar säga, att när man läser mer om någonting så är det också, då kan man lägga till den kunskapen eftersom den kanske saknas på Wikipedia.
Precis, man hittar den och man har dessutom automatiskt tillgång till källan. Och det var också något som man, eller tvärtom då. Det som jag är lite motståndare till, att Ann-Charlotte Gunnarsson menar att men alla kan någonting, alla kan skriva om det man kan. Men skriv istället om det ni tar reda på. Sen är ju kunskapen är viktig ändå. Kunskapen gör att man kan värdera källor och så vidare. Men man måste ändå leta fram källorna.
Mm.
De gånger jag har fuskat då med källor, det är när jag har skrivit om ämnen som jag då har kunskap om. Då har jag inte pallat leta upp dem, för jag tycker att det här kan jag. Och när jag tänker så, då förstår jag att alla andra också gör det. Som inte är lika vana vid att bli granskade efter källa.
Vi har ju en återkommande skrivstuga här. Jag är ju i Bryssel nu. Och då skriver vi mycket om kvinnor i tekniken. Då har det blivit så att jag hjälper till andra som skriver också. Och då har de valt artiklar som jag inte har någon aning om. Och ska jag hjälpa dem, då blir det ju väldigt mycket att man får läsa på och hitta källorna. Och sen sitter man där med en jättebra källa. Ja, då blir det ju väldigt lätt att fylla på.
Ja, precis. Men då får jag det on the fly då, mens du...
Ja, ja. Det är återkommande. Nu kör vi ju varannan vecka. Så att man behöver inte bli klar på samma kväll.
Och ja, internationellt då, ja. Då fanns det något som heter Big Fat Brussels Meeting.
Ja, det var i helgen här. Och det är ju, kan man säga, ett Wikimedia Tyskland-lätt initiativ.
Så du sitter i Bryssel, skulle du säga?
Ja, precis. Jag sitter i Bryssel just nu, när vi spelar in det här till och med.
Till och med det. Och då var det också där i helgen då. Men det hade ingenting med den här skrivstugan att göra i sig.
Nej, det hade ingenting att göra med det att göra i sig. Utan det här är ett möte för att Wikimedia-communityn ska fundera på, är det någonting vi behöver tänka på liksom med det som händer i EUs processer på EU-parlamentet och EU-kommissionen och lagstiftningen där som påverkar väldigt många länder.
Ja.
Man kan tänka, hur ska Wikimedia lobba för att kunskap ska vara säker?
Och det, här var det är lite lobbyverksamhet av Wikimedia Chapters.
Ja, så Wikimedia Tyskland har ju två stycken stadigvarat placerande här i Bryssel.
Ja. På uppdrag.
Som har ett kontor, eller ja, de sitter i Wikimedia Belgiens kontor. Men Wikimedia Belgien har ju ingen anställd, så det är bara de som sitter där.
Jaha.
Och de var liksom värdar för det här mötet. Och så kom det folk från hela Europa.
Ja, och de var ditresta då, eller?
Ja, de var ditresta.
Inte du då, men...
Ja, jaha. Och fundera lite grann på vad händer nu den här kommande mandatperioden? Vad behöver vi fundera på? Och stora fokuset var väl kanske... Egentligen inte på EU-nivå, för att upphovsrättsdirektivet antogs ju precis här före valet. Och det som vi satt och taktiksnackade om, det var vad behöver vi se till på i de lokala anpassningarna. För det här är ju ett direktiv, så alla medlemsländer måste göra lokala anpassningar i sina lagstiftning.
Ja, och sen så är det väl inte riktigt, direktivet är väl inte riktigt satt heller?
Jo, det är klubbat.
Okej, okay. Det ska inte tröskas igenom ordalydelser och sådär.
Nej, det är genomtröskat.
Jaha, okej.
Okay. Med alla varv fram och tillbaka.
Ja, det ser jag. Det gick ju sådär för oss då.
Ja, på vissa sätt så blev det ju dåligt. Den här licensen för länkarna gick ju igenom och uppladdningsfiltrarna gick ju igenom. Men där har ju icke-kommersiella ett undantag. Sen så var det några små vinster också. Till exempel så... var framförallt det här med public domain som inte har funnits som begrepp i europeisk lagstiftning nu kommer att finnas ordentligt. Så att
okay.
Det här med att man kan få ny upphovsrätt när man avbildar ett gammalt, det kommer inte gå uttryckligen nu då. Även om många länder redan liksom accepterar det.
Ja, okej. Okay. Mm, och sen har det varit drama på azerbaijanska Wikipedia.
Ja, och det här har jag väl hållit på... Om jag förstår det rätt lite grann, över en längre tid och som har gjort att de här internationella stewardsarna har fått gripa in.
Ja, och det är alltså, det är alltså någon sorts anställda på stiftelsen då?
Nej, så att vi har ju de här nivåerna med, först har vi administratörer som väljs på varje språkversion. Och sen så har vi ju byråkrater som tilldelar rättigheten för administratörer. Det är väl nästan bara det de gör lokalt. Och de finns också på varje språkversion. Men sen så måste det finnas några som ger byråkraterna rättigheter. Och de kallas för stewards. Och de är, jag vet inte exakt hur många de är, men kanske 15-20 stycken globalt. Och också volontärer.
Okay.
Och här fick de gripa in då för att det var väldigt mycket redigeringskrig där administratörer har varit hårt inblandade.
Ja, och det har ju handlat om det i Azerbaijan och det har handlat om ett armeniskt folkmord då.
Mm.
Och bland annat har man i den azerbaijanska artikeln kallat det för ett påstått folkmord.
Precis.
Till exempel. Och ja. Skrivit ganska icke-neutralt då. Ja, det var verkligen spännande. Och det här, nu ska de här internationella stewardsen sköta azerbaijanska i något år.
Ja, precis. Man har avadministrerat alla administratörer, byråkrater och... Ja, den här rättigheten som heter Interface Admins också.
Ja, just det.
Som gränssnittsadministratörer. Så det är ju första gången jag ser någonting så här stort liksom genomföras mot en hel språkversion.
Ja, precis. Det är kanske inte en av de största språkversionerna, men ändå. Det är ju... Ja, det är intressant. Det är spännande att... hoppas att det faller väl ut nu då. Att,
mm.
Jag kan väl tänka mig att azerbaijanska är väl ungefär som Sverige, att det är ett land liksom, med ett språk. Så det är väl kopplat till landets språket.
Jag vet faktiskt inte, men det låter rimligt.
Ja, sen så finns det säkert många azerbaijansktalande i förskingring, så att säga. Men så tror jag absolut. Ja, just det. Och sen förra veckan var det också lite drama då, som vi tog upp då. Den här North Face-incidenten.
Ja, vi blev ju nästan de första som rapporterade om det där.
Ja.
Och sen blåste det upp väldigt mycket i olika internationella media. Stora tidningar och tog upp det.
Ja, Resumé tog upp det på Svensk Bok också.
Mm.
I Sverige då. Och bland annat så trodde jag att North Face var från Sverige.
Men det var de inte.
Ja, det var ju fel. Utan The North Face är från San Francisco. Och North Face har inte alls med Norden att göra, som det var det jag tänkte. Utan det har med att ska vara den norra bergssidan är tuffare att bestiga än den södra. Vilket har med is. Dels klimat såklart. På norra hemsfären. Men även att med istiden gör att den har plattat till den södra sidan när isen drogs tillbaka. Som man kan se i skärgård, hällarna att de är.
Ja.
Går i nord-sydlig riktning eller hur det blir.
Strax så, efter att vi...
Det var lite pinsamt, men...
Ja. Men strax efter att vi hade publicerat och lagt ut våran poddavsnitt så skrev ju Wikimedia Foundation ett blogginlägg där de fördömde, eller vad ska man säga, klagade på det här handlingssättet.
Och framförallt att det fanns antydningar om att Wikimedia Foundation var inblandade.
Mm, precis.
Från den här reklambyråns sida.
Mm. Och strax, eller ganska snart efter då, det så började ju huvudkontoret i USA att hudla.
Ja, North Face huvudkontoret, ja.
Ja.
Och de skyllde på att det var den brasilianska filialen som...
Precis.
...hade gjort lite på egen hand. Men jag vet inte, det var väl ändå... Det kanske var lite succé ändå.
För North Face menar du?
Ja, aldrig klommit och all PR är bra PR, vad man säger.
Ja, det är en del som säger det, men det har också varit många som har blivit ganska arga på det här.
Ja.
Mm.
Och jag vet inte, Wikipedianer är kanske inte de mest aktiva bergsklättrarna.
Nej, det är de kanske inte.
Det var jag förutsfull igen, det måste jag sluta med det, tror jag.
Ja.
Ja, och sen har du mjukvarenheter.
Ja, det här tyckte jag var en liten spännande nyhet, och det är att den här visuella editorn, den där man skriver som en ordbehandlare ungefär, kommer att börja testas i det mobila gränssnittet. Alltså inte i appen utan när man är på de mobila sidorna.
Vi har ju ett problem med det här med att det finns att det ser olika ut på dator, på mobil och sen så dessutom en app då, som ser ytterligare en tredje variant.
Mm.
Men det får man leva med då.
Jo, men det här blir ju ett litet sätt då att harmonisera det.
Ja, kanske. Lite grann, ja. Varför när det blir Wikipedia-editor.
Precis. Mm.
Men den är inte heller helt enkel att tvinga in på Wikipedia, har vi märkt.
Ja, den är ju där.
Ja, men det är många som ifrågasätter den.
Ja, men jag tror att de som ifrågasätter den vill inte, framförallt inte bli påtvingade den. I och med att man är van med ett annat sätt att redigera. Och det kan man ju förstå, att har man hållit på med någonting, nu kom den här då 2014, 2013, har man varit med i 5, 6, 7, 8 eller ännu längre tid än så, det är klart att man får en viss vana i hur man redigerar.
Absolut, och jag var inte så impad i början, men den var ganska buggig i början också.
Det var den, har ju blivit mycket mer stabil på de senaste åren.
Och nu använder jag den framförallt för källor och...
Samma här. Så mycket enklare med att lägga in en källa nu.
Ja, men fortfarande så när det kommer till kategorier och sådär så går det snabbare med kodningen. Det är också så mycket enklare att läsa. Det är väldigt svårt att läsa vilket text när det är mycket källor.
Ja, det här testet börjar någon gång nu i juni och kommer hålla på några veckor. Sen ska man göra någon liten utvärdering på det där. Och från våra show notes så finns det en liten länk på hur man kan se, om man vill testa själv, hur man ska göra. Vad har du valt för artikel den här veckan?
Ja, då pratade vi om den här Wikipedia Top 100 som jag tycker är en rolig sida. Den pratade vi om förra veckan.
Ja, de mest lästa artiklarna varje dag.
Precis, och den finns då för varje språkversion. Och då kollade jag upp vilken artikel det var, vilka artiklar som fanns där. Och den här tjocksteffe ligger då högst. Men... Om någon anledning var någon glitch i matrisen så att Den visar 3 juni. Den hade inte uppdaterat 4 juni när jag tog bollen här då. Men jag tyckte ändå, nu har jag sett att den uppdateras under eftermiddagen här. Jag tror det brukar vara det bilat annars.
Ja, det brukar ju vara det.
Ja, men jag behöll den här ändå för jag är påläst på den. Nej, men...
Ja. Förutom att den var mest läst ändå då, eller varför var den mest läst, tror du?
Jo, det är ju det jag kommer till. Tjockstef är någon gangster från Uppsala som har härjat sista, kanske, ja, från 80-talet. Han är född 61. Och han är, det är en tv-serie nu då.
Aha.
Och ja, han är högst upp, såklart. Och sen nästa där är Tjernobyl-dockan. Också en Netflix- TV-serie nu.
Mm, just, eller en film va? Det är bara ett avsnitt tror jag.
Jaha, okej. Okay. Jag tror det var en dokumentär. Eller en dokumentärserie tror jag. Men det är möjligt.
Jag tror att det är en lång film som är riktigt bra.
Ja. Och sen är Dagny Karlsson, bloggare. Hon är den här 105-åringen. Det är helt fantastiskt.
Nej, måste vara äldre om hon är född 1912.
107-åring vet du.
Ja, helt... har fyllt 107 nyligen.
Och hon är otroligt pigg. Men vet jag inte, det var också någon då, en dokumentär med henne, en entimmes program. Som jag såg lite grann av. Jag tror att det är ett äldre program som har några år på nacken. Men hon är en fantastisk kvinna, så det jag förstår att hon hamnar högt upp då. Om alla som ser den blev nog verkligen kvar vid det programmet. Och sen först på 4:e plats så kommer det viktigt meddelande till allmänheten.
En evergreen kan man nästan säga, va?
Ja, kanske det. Och jag kan tänka mig, kommer den varje...
Det är väl en varje månad, första måndagen i varje månad.
Och första måndagen i varje kvartal. Var tredje månad, varje kvartal.
Ja.
Och den brakar igång då i måndags. Och då ramlar den in på Wikipedia också. Men man ser ju tv, tycker jag.
Ja, men du hade inget speciellt här just om Stefan Eriksson mer än att den tjocksteffe, att den var först.
Ingenting annat än att den var högst upp nu.
Ja, ja, men den här listan den är spännande att följa. Då ser man vad som är på, vad folk tänker på och funderar på och undrar om.
Ja, precis. Och tänkte att jag kör med den från en varje vecka. Sen så kan jag ta något annat också. Men bara för att jag vill göra reklam för den, för jag tycker den är ganska
ja.
Du då har valt landshövding
i Sverige. Alltså en helt annan typ av artikel. Den är nog inte speciellt mycket läst. Och jag har inte skrivit den själv heller, men jag har gjort en betydelsefull redigering i den. Eller ja, betydelsefull. Det är kanske mest den redigeringen som jag vill lyfta upp här. Och om man tittar i den artikeln så finns det en liten färgglad karta bredvid tabellen med vilka som är vem som är landshövding i varje län.
Ja, just det.
Och om man klickar upp den kartan så att man får en hel bild, då kan man även klicka på de där länen och får man se en foto på landshövdingen om det finns och länk till artikeln.
Mm.
Och sen så är färgerna här baserade på vilket parti landshövdingen tillhör eller politisk tillhörighet då, på något sätt.
Ja, de är väl alltid politiker, va?
Nej, alltså, de som är gråa här är sådana som inte har någon liksom tydlig partipolitisk tillhörighet.
Okay.
Och som det ser ut just nu så verkar det som att de flesta inte är partipolitiskt tillsatta.
Ja, eller har en partipolitisk bakgrund brukar det vara kanske.
Ja, precis. Men det, skälet till att jag ville lyfta upp den här kartan då, mer än att den är så lite färgglad och rolig, det är ju att den bygger på Wikidata-data. Alltså, om man uppdaterar Wikidata, vem som är i varje län, så uppdateras den där kartan automatiskt.
Ja, precis.
Och den hämtar faktiskt också länsgränserna från OpenStreetMap via Wikidata.
Ja.
Så om någon går in och redigerar på OpenStreetMap och gör ett län större eller mindre, så kommer det synas i den här kartan också.
Precis, och OpenStreetMap är också ett... fritt projekt.
Ja, man kan nästan förklara det som ett, vad ska man säga, karta à la Wikipedia.
Ja, precis. Den görs på samma sätt. Men inte en del i Wikimedia-familjen.
Nej, så den är en fristående och har en egen stiftelse bakom sig, OpenStreetMap Foundation. Men det finns ett väldigt gott samarbete och licenserna är kompatibla.
Ja, precis. Och det kan dyka upp några OpenStreetMap-mappar på våra Wikifiken faktiskt.
Just det. Det är trevligt.
Ja.
Nej, så det här var lite som jag tänkte så här, för att det har inte blivit så himla vanligt med Wikidata-stödda kartor än på svenska Wikipedia.
Nej,
nu kommer jag inte på någon i huvudet här. Vi har använt dem lite grann i projekt Visby, men det är mest för att se vad har vi kvar att göra. Så om man går på Wikipedia-projekt Visby-sidan så ser man där att det finns lite Wikidata-kartor. Men nu, det här kan man få inspiration som Wikipedia-skribent.
Ja, och det jobbiga här då för en annan är ju att det här skapas någon annanstans. Och då blir jag alldeles svettig. För jag vill att det skapas på Wikipedia.
Ja, du menar själva datat?
Ja, även liksom, ja precis. Och det är ju bara en blind länk liksom, om man tittar i koden i artikeln.
Nej, så koden i artikeln här är ganska, här står det precis hur man väljer ut och vilka färger man ska göra och sådär. Så att det finns redan från koden väldigt mycket påverkansmöjlighet.
Ja, okej.
Okay. Och det är framförallt för att det här är ju så himla specialkarta.
Ja, precis.
Att vi vill visa just län och vi vill visa just chefen i länet och vi vill färga dem enligt det sättet som... Och i och för sig, nu kanske färgerna för partierna finns på Wikidata. Det skulle man kunna göra, kanske kunna hämta in.
Ja, men det är inte liksom självklart human readable.
Nej, det är det verkligen inte. Men det man kan göra med det här är ju att man kan klippa och klistra lite grann och experimentera.
Ja, det är ju snyggt. Och det är klart att det är förståndigt att ha såna här saker på ett ställe och hämta hem dem.
Om man är mer nyfiken på kartor så kan man titta på en undersida till min användarsida som heter Mapframe.
Mapframe, ja, så.
Där har vi den. Där har vi alla kartorna. Där ser man, där kan man få se liksom lite hur man gör det som en liten guide.
Och för en sak som jag kan sakna på, som jag tycker är dåligt med kartor på Wikipedia, det är att de är inte särskilt interaktiva.
Mm.
Och till och med så pass att man kan se man en karta och sen ser en prick på den. Klickar man upp kartan så får man upp kartan utan prick.
Mm, precis.
Och den är inte zoombar och sådär då. Och bara en bild. Så att på så sätt tycker jag att det är otroligt välkommet med den här typen av kartor. Som man förväntar sig när man ser en karta på internet idag. Att man kan klicka upp den och zooma.
Det är lite klurigt tekniskt och det var lite därför som i den här gemenskapens tekniska önskelista som Wikimedia Sverige har haft de senaste åren, som det i år blev framröstat att de ska försöka arbeta in en sån här zoom- och panorerbar karta till infoboxarna.
Ja, okej. Okay.
Så de ska importera det från någon annan språkversion som har gjort ett bra arbete redan, så får vi se. Ja. När det blir klart.
Ja. Ja, överhuvudtaget så känner jag med koppling mot Wikidata. Men jag får aldrig riktigt gehör för det. Det är att jag vill att man ska kunna ändra det från Wikipedia. Alltså att jag går in i Visual Editor och så står det någonting.
Jag håller fullt med dig och Wikidata-teamet jobbar på det.
Ja,
men vi vill ha det nu.
Ja, ja, precis. Jag tror det är först då som det blir riktigt bra. Men det blir fortfarande...
Då kommer det bli en mindre revolution, tror jag. Alltså på ett positivt sätt.
Ja.
Att då kommer folk verkligen kunna ta till sig det. För att då ser man hur man enkelt kan ändra från där man tycker att det gör skillnad.
Ja. Det finns väl, jag vet inte om alla på Wikidata är helt förtjusta den tanken heller. För att... De tänker nog att då får de in allt Wikipedia-klotter i Wikidata.
Jag tror det. Att det kanske finns en annan som tänker det, men jag tror att många som är aktiva på Wikidata ser ju värdet av att jobba. Alltså för att Wikidata ska komma till sin nytta så måste det vara användas överallt.
Ja.
Och man dessutom kan få in det lokalt och sen sprida ut det. Det är ju så det verkligen kan ta form.
Det är en sak att det används överallt och det är en annan sak att vem som helst kan ändra från var som helst. Alltså från någon annanstans än från Wikidata. Jag kan förstå om någon känner samma som jag att vill man ändra på Wikidata så får man ju vara på Wikidata som jag tycker att ska man ändra på Wikipedia så får man ju vara på Wikipedia.
Ja, fast ja, på ett sätt. Men eftersom de på Wikidata ser ju det framför sig mycket att det datat som finns där ska återanvändas på Wikipedia.
Ja, precis.
Och då tror jag man ser det att om vi uppdaterar till exempel Sveriges regering när den har bildats på svenska Wikipedia och det är därifrån liksom att ingen behöver gå in på Wikidata men att vi uppdaterar på svenska Wikipedia och så helt plötsligt så går det ut till Wikipedia på
ja, Wikidata.
Det kommer in. Eller Dari eller någonting sånt.
Och det kommer in via, alltså när vi ändrar på Wikipedia, men ändringen sker kodmässigt på Wikidata och då kommer den automatiskt till de andra.
Mm.
Det är så jag hoppas, men det bör ju vara så. Men jag vet att det finns lite, alla är inte ensidigt positiva varken på Wikipedia eller Wikidata till den.
Nej, det är väl inte om nästan någon fråga på Wikipedia. Nej,
så är det. Och så kanske det ska vara också.
Ja, och det är väl också lite bra om det finns några som stretar lite grann eller kanske har djävulens advokathatten på sig så att man verkligen får till det på ett bra sätt.
Ja.
Så att man inte bara tjoffar in någonting att här, gör så här nu. Och så blir alla tagna på sängen. Så att,
ja,
det är klart att vi ska diskutera det här och göra det ordentligt. Och det är väl lite därför vi inte har det än heller, för att man försöker ta hand om många av de här tidiga synpunkterna.
Ja, precis. Och det är väl som sagt, alla som kommer överens även på Wikidata, hur det görs bäst.
Mm.
Så det är ett projekt i sig såklart. Ja, Nickifiker kan man ju prata om sånt här.
Mm. Där kan man, det är en utmärkt ställe att sitta och lära sig mer och kunskapsdela.
Och imorgon så är det i Stockholm.
Just det, och det är en sån här regelbunden som är vad blir det nu då?
Första torsdagen varje månad.
Första torsdagen varje månad, just det.
Och då träffas vi på, vad heter kafferepet?
På Klara Bergsgatan.
Precis, vid Klara kyrkogård, eller Klara kyrka.
Mm.
Där Nils Ferlin sitter staty.
Mm. Ganska nära både T-centralen och centralstation, så det är lätt att ta sig dit.
Ja, precis. Och det är väl därför det är valt också.
Mm.
En gång i tiden.
Sen har vi nästa vecka, har vi två stycken på tisdagen då. Dels har vi den här som är varje vecka i Göteborg som de också pratade om på radion idag. Kvinnliga huvudpersoner.
Ja just det, och då hoppas jag att det kommer många här när jag har varit på radio och allt.
Och sen så har vi den här Wikipedia-gruppen i Älmhult som också har en träff på tisdag.
Ja, och den tycker jag är fascinerande.
Mm.
Jag hoppas att det tar fart där med.
Mm. Och sen så la jag till henne här bara en som är lite längre fram i tiden för att det är en sån som man kanske behöver planera lite mer för att man ska göra en fotosafari eller en skärgårdssafari i Göteborg i slutet på juni. Ja, sista juni till och med.
Och det tror jag också är lite återkommande. Jag tror det har varit årligen nu.
Ja, minst en gång per år i alla fall tror jag de kör. Och att de åker ut någonstans i skärgården. De brukar ha någon inne i stan också kanske, det är det de har. Men det här blir en heldagsaktivitet så att då får man avsätta hela söndagen ungefär.
Och det blir ju en fantastisk sommarsöndag.
Och jag tycker att fotosafarierna är också, det brukar vara väldigt roligt. Ja. Dels får man ut och titta på någonting nytt men också umgås på ett trevligt sätt.
Ja, precis.
Jag tror att första gången jag träffade dig var på en fotosafari i Skåne.
Ja, var det en fotosafari? Ja, det var det kanske. Det kallar vi kanske fotosafari. Det var väldigt trevligt.
Då åkte vi omkring i en liten minibuss och hoppade ur på olika ställen och fotograferade.
Och det var Sven Rosborn som också skriver på Wikipedia, var vår guide. Och han är gammal museichef i Malmö och har startat Fotovikens museum. Så han hittade ju roliga ställen och kan berätta om dem också. Och sånt där vikingatida klotter i kyrkor och sånt. Så det var bra. Det var en riktigt trevlig resa faktiskt. Och då bodde jag i Skåne. Sen flyttade jag till Stockholm precis efter det faktiskt. Och då åkte vi också på en fotosafari till i Roslagen. Du åkte från... du körde, vet jag.
Har vi varit på två eller är det en?
Ja, det var bara en. Vi fick
projektpengar från Cloudberry.
Ja, just det.
Den minibuss och åkte omkring, ja.
Precis.
Ja, det var också... Det blir väldigt trevligt när man åker i en minibuss och kan sitta och konferera lite grann mellan... Man stannar på kaféer.
Glömde käka bara. Jag var ganska hålögd att ta det.
Ja.
Det var kul, absolut. Vi åkte från Stockholm till Grisslehamn och sen tillbaka.
Så det kan vi varmt rekommendera till er. Sikta in om ni är i Göteborgstrakten sista juni.
Ja, det tycker jag.
Ja, det var det vi hade för idag.
Det var det vi hade och jag tror det är ganska långt idag.
Idag igen.
Jag tror det var långt målstände lite där.
Men vi är tillbaka nästa vecka igen.
Det hoppas jag, absolut.
Tills dess, ha det gött allihopa.
Och du med, Jan.